Through this tape are made available the words of the world's greatest contemporary mystic, Osho. Thousands of his discourse tapes are available worldwide. Many, many people have been transformed through listening to them. This is an invitation to experience the vision of Osho.
Om Namah Shiva. 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 Om Namah Shiva.
Upplysning vill jag berätta att de föredrag som jag har haft glädjen av att lyssna till i februari 1973 i Woodlands, Bombay, nu finns på kassettband. Jag har redigerat och kopierat föredragen från rullband. Materialet är unikt och kallades i bokform The Secret Doctrine. Här finns en rad av de mest användbara meditationsteknikerna i en underbar belysning av Bhagavan Sri Rajneesh. Och på det här bandet kommer en teknik som handlar om self-remembering. Varför vi har just valt den som den första som vi har översatt är för att den kan användas när som helst och var som helst. Och att texten är så himla vacker. Vi ska snart komma in på texten på svenska. Kanske blir du överförtjust över texten och vill hjälpa till att översätta någon annan av dessa 112 tekniker. Här kommer dock den första. Och den lyder som följande. Det är teknik 48. O lotus-eyed one, sweet of touch. When singing, seeing, tasting. Be where you are and discover the ever living. Och nu börjar vi texten på svenska då. Sutran. O du lotusögda. Jublig vid beröring, när du sjunger, ser, smakar. Var medveten om att du är och upptäck det evigt levande, eller den evigt levande. Civilisationen är en träning i hur du blir overklig. Tantra är den motsatta processen, hur du förhindrar dig själv från att bli overklig. Och om du redan har blivit overklig, hur du kommer i beröring med den verklighet som är gömd inom dig, hur du får kontakt med den igen, hur du återigen blir verklig. Det första vi måste förstå är hur vi hela tiden gör oss själva overkliga. Och när vi en gång har förstått den processen, då förändras många saker omedelbart. Själva den förståelsen blir en förvandling, en mutation.
Människan är född odelad. Hon är varken en kropp eller en själ. Hon är född odelad såsom en individ. Hon är både kropp och själ. Till och med att säga att hon är både och är fel. Hon är kropp och själ. Kropp och själ är två sidor av hennes varelse, inte två delar. Två polariteter av någonting som vi kan kalla livet, energi eller vad som helst, X, Y, Z. Men kropp och själ är inte två olika saker.
Själva denna process av civilisation, utbildning, kultur, inlärning börjar med denna tudelning. Alla får lära sig att hon är två, inte en. Och då börjar du naturligtvis identifiera det med tänkandet och inte med kroppen. Själva tankeprocessen blir ett centrum. Men tankeprocessen är bara perifert. Den är inte ditt centrum. Därför att du kan existera utan att tänka. En gång existerar du utan att tänka. Tänkandet är inte en nödvändighet för att existera. Om du går djupt in i meditation kommer du att vara, men där kommer inte att finnas något tänkande. Om du blir medvetslös kommer du att finnas till, men det kommer inte att finnas något tänkande. Om du faller i djup sömn kommer du att vara, men det kommer inte att finnas något tänkande. Tänkandet är bara på periferin. Ditt vara är någon annanstans, djupare än tänkandet. Men du blir hela tiden itutad att du är två, kropp och huvud, och att du i själva verket är tänkandet och att du äger kroppen. Tänkandet blir herre och kroppen dess slav. Och du håller på och kämpar emot kroppen. Detta skapar en spricka, ett glapp. Och denna klyfta är problemet. Alla neuroser föds ut ur denna splittring. All ängslan och ångest föds ut ur denna klyfta, denna tudelning.
Ditt vara har sina rötter i din kropp. Och din kropp är inte bara någonting avskilt från existensen. Den är en del av den. Din kropp är hela universum. Den är inte något begränsat, något avslutat. Du kanske inte har lagt märke till det, men försök att observera var din kropp verkligen slutar. Var? Du kanske tror att din kropp slutar där din hud slutar. Om solen som är så långt borta plötsligt dör och slocknar, kommer du omedelbart att dö här. Om solstrålarna slutar att komma, kan du inte finnas till här längre. Din kropp kan inte existera utan att solen finns långt där borta. Solen och du är på något sätt djupt relaterade. Solen måste innefattas i din kropp, annars kan du inte existera. Du är en del av dess strålar.
På morgonen ser du hur blommorna öppnar sig. Deras öppnande är i själva verket solen som går upp. Till natten kommer de och stänger sig. Deras stängande är solen som går ner. Det är bara solstrålar som är utspretade. Du existerar här därför att där, långt där ute, existerar solen. Din hud är egentligen inte din hud. Din hud sträcker sig vidare. Till och med solen infattas. Du andas. Du kan andas därför att luften finns där. Atmosfären finns där. Varje ögonblick andas du atmosfären in och ut. Om det för ett enda ögonblick inte fanns någon luft, så skulle du vara död. Din andning är ditt liv. Om din andning är ditt liv, då är hela atmosfären en del av dig. Du kan inte existera utan den. Så var slutar din kropp egentligen? Var är gränsen? Det finns ingen gräns. Om du iakttar noga, om du går på djupet, kommer du att finna att det inte finns någon gräns. Eller universums gräns är din kropps gräns. Hela universum är involverat i dig. Så din kropp är inte bara din kropp. Den är ditt universum. och du är förankrad i den. Men inte heller ditt tänkande kan existera utan din kropp. Den är en del av den, en process av den.
Uppdelning är destruktiv, och genom åtskillnaden är du tvingad att bli identifierad med tänkandet. Du tänker, och förutom tänkandet finns det ingen uppdelning. Du tänker, och du blir identifierad med ditt tänkande. Då känner du som att du äger kroppen. Men detta är raka motsatsen till sanningen. Du äger inte kroppen. Inte heller äger kroppen dig. Det är inte två saker. Din existens är en enda. En djup harmoni av motsatta poler. Men motsatta poler är inte åtskilda. De är förenade tillsammans. Bara då kunde det bli motsatta poler. Och motsatsen är bra. Den ger en utmaning. Den ger stabilitet. Den skapar energi. Den är dialektisk.
Om du verkligen var en enhet utan motsatta poler inom dig, då skulle du vara stendöd. Dessa två motsatta poler, kropp och själ, ger dig liv. De är motsatta och på samma gång komplementerande, och i grunden och slutgiltigt en och densamma. En ström av energi går igenom båda, men när vi en gång blir identifierande med tänkandets process, då upplever vi att vi har vårt centrum i huvudet. Om dina ben huggs av kommer du inte att känna att du är avskuren. Du kommer att säga, mina ben är avskurna. Men om ditt huvud skärs av, då är du avskuren. Du har blivit mördad.
Om du stänger dina ögon för att känna efter var du är, kommer du omedelbart att känna att du är i huvudet. Men du är inte där. Därför att när du för första gången gick in i livet, i din mors livmoder, när de manliga och kvinnliga atomerna möttes, ja, då fanns det inget huvud. Men livet började. Du var där. Men där fanns inget huvud. I detta första möte mellan två levande celler skapades du. Huvudet kom senare. Men ditt vara var där. Var är då denna varelse? Ja, den är inte i ditt huvud. I själva verket finns ditt vara ingenstans eller överallt i din kropp. Det finns ingenstans. Du kan inte sätta fingret på var ditt vara är. Och i samma ögonblick som du försöker sätta fingret på ditt vara, ja, då missar du hela grejen. Där överallt, ditt liv är överallt. Det är utspritt över hela dig, och inte bara över hela dig. Om du följer det blir du tvungen att resa till universums yttersta gräns. Ditt liv är överallt.
Med identifikationen, jag är mina tankar, blir allting falskt. Du blir overklig. Därför att denna identitet är falsk. Detta måste brytas. Tantrateknikerna är till för att bryta ner denna identitet. Tantra strävar efter att göra dig utan huvud. Ocentrerad. Närvarande överallt eller ingenstans. Och varför blir mänskligheten, människorna, falska och overkliga med tänkandet? Därför att tänkandet är ett påväxtfenomen, en epifyt på människan. En process som är nödvändig, användbar, men sekundär. En process som består av ord, inte av verkligheter. Ordet kärlek är inte kärlek. Ordet Gud är inte Gud. Men tänkandet består av ord, av en verbal process. Och då blir kärleken själv mindre betydelsefull än ordet kärlek. För tänkandet är ordet mer betydelsefullt. Gud blir av mindre betydelse än ordet Gud. För tänkandet är det så. Orden blir mer meningsfulla, betydelsefulla, signifikanta. Orden blir primära och vi börjar att leva i ord. Och ju mer du lever i ord, ju mer ytlig blir du. Och du fortsätter att missa verkligheten som inte är ord. Verklighet är existens.
Att leva i tankarna är som om man skulle leva i en spegel. Om du på natten går till en sjö och sjön är stilla och där inte fanns några vågor eller krusningar på ytan, då blir sjön en spegel. Du kan se på månen i sjön, men den månen är inte verklig, enbart en spegling. Spegelbilden kommer av verkligheten, men spegelbilden är inte verklig. Tänkandet är bara ett spegelfenomen. Verkligheten speglar sig i tänkandet, men reflektionerna är inte verkliga. Och om du fastnar i spegelbilder, då undgår du verkligheten fullständigt. Det är därför med tänkandets reflektioner, allting går i vågor. En pytteliten våg, den minsta virvel, kommer att störa din sinnesfrid. Verkligheten kan inte störas, men tänkandet kan störas av vad som helst. Tänkandet är ett spegelfenomen och vi lever i tankarna.
Tantra säger, kom ner från din tron, kom ut ur ditt huvud, glöm spegelbilderna och närma dig verkligheten. Alla de tekniker som vi diskuterar handlar om detta. Hur du kan få distans till tänkandet, ett frihetsrum, så att du kan komma in i verkligheten. Nu ska vi diskutera en av dessa 112 tantra meditationstekniker. Och det är teknik 48. O du lotusögda, ljuvlig vid beröring, när du sjunger, ser, smakar, går, dansar, vad du vill, var medveten att du är och upptäck den evigt levande. Vi lever, men vi är inte medvetna om att vi är eller att vi är levande. Det finns inget själv, kom ihåg. Du äter, eller du tar ett bad, eller du tar en promenad, men du är inte medveten om att du är när du promenerar. Allting finns till, bara du är inte. Träden, husen, trafiken, allting är. Du är medveten om allting runt omkring dig, men du är inte medveten om din egen varelse, att du är. Du må vara medveten om hela världen, men om du inte är medveten om dig själv, då är denna medvetenhet falsk. Varför? Därför att ditt sinne kan spegla allting, men ditt sinne kan inte spegla dig själv. Om du är medveten om dig själv, då har du stigit ut ur tänkandet. Ditt självihågkommande kan inte speglas i ditt sinne, därför att du är bakom sinnet. Sinnet kan bara spegla saker som är framför dig. Du kan bara se andra, men du kan inte se dig själv. Dina ögon kan se alla andra, men dina ögon kan inte se sig själva. Om du vill se dig själv behöver du en spegel. Bara i spegeln kan du se dig själv, men då måste du stå framför spegeln. Om ditt tänkande är en spegel kan det spegla hela världen, men tänkandet kan inte spegla dig, därför att du kan inte stå framför. Du är alltid bakom, gömd bakom denna spegel. Den här tekniken säger att när du gör någonting, vad som helst, du sjunger, tittar, smakar, var medveten om att du är och upptäck den evigt levande. Och upptäck inom dig själv flödet av energin, livet, det evigt levande. Men vi är inte medvetna om oss själva. Gurdjieff använde självihågkommande som en grundläggande teknik i väst. Att komma ihåg sig själv härrör från denna sutra. Hela Gurdjieffs system är baserat på denna enda sutra. Kom ihåg dig själv i vad helst du gör. Det är mycket svårt. Det ser mycket lätt ut. Men du kommer hela tiden att glömma. Till och med i 3-4 sekunder kan du inte komma ihåg dig själv. Du kommer att ha en känsla av att du ihågkommer. Men plötsligt har du börjat tänka någon annan tanke. Även då du tänker, okej, nu kommer jag ihåg mig själv, har du missat. Därför att denna tanke är inte att komma ihåg sitt själv. I självpåminnande kommer det inte att finnas någon tanke. Du kommer att vara fullständigt tom. Och självpåminnande är ingen tankeapparat. Det är inte så att du säger jag är. Då du tänker ja, jag är, har du missat. Detta är en tankegrej. Detta är en mental process. Jag är.
Känn jag är. Inte orden jag är. Verbalisera inte. Bara känn att du är. Tänk inte. Känn. Pröva det. Det är svårt. Men om du ihärdigt fortsätter att försöka, så händer det. Medan du går, kom ihåg att du är och innehar känslan av ditt varande. Inte av någon tanke, inte av någon idé, bara känn. Jag berör din hand eller jag lägger min hand på din hjässa. Verbalisera inte, bara känn beröringen. Och i den känslan, känn inte bara beröringen. Utan känn också den som blir berörd. Då blir din medvetenhet dubbelriktad. Du går under träden. Träden är där. Vinden är där. Solen går upp. Detta är världen runt omkring dig. Du är medveten om den. Stanna upp för ett ögonblick. Och kom ihåg att du är. Men verbalisera inte. Bara känn att du är. Denna icke-verbala känsla, om än blott för ett enda ögonblick, kommer att ge dig en glimt. En glimt som inte något LSD kan ge dig. En glimt vilken är av det verkliga. För ett enda ögonblick är du slungad tillbaka till centrumet av ditt vara. Du är bakom spegeln. Du har transcenderat spegelvärlden. Du är existentiell. Du bara är. Och du kan göra det när som helst. Det behövs inte någon speciell plats eller speciell tidpunkt. Och du kan inte säga, nej, jag har inte tid. När du äter kan du göra det. När du tar ett bad kan du göra det. När du är i rörelse eller när du sitter kan du göra det. När som helst. Det har ingen betydelse vad du gör. Du kan plötsligen ihågkomna dig själv och sedan försöka att förlänga denna glimt av ditt varande.
Det kommer att bli svårt. Ett ögonblick kommer du att känna att det är där. Nästa ögonblick kommer du att ha avlägsnat dig därifrån. Någon tanke kommer att ha uppstått. Någonting att reflektera över. Och du kommer att ha blivit inblandad i denna reflektion. Men misströsta inte och bli inte besviken. Detta är så därför att vi i evigheter har varit upptagna av tankarnas reflektioner. Detta har blivit en robotlik mekanism. Omedelbart, automatiskt, kastas vi till reflektionen. Men om det så blott är för ett enda kort ögonblick som du har haft en glimt av ditt vara, så är det nog till att börja med. Och varför är det tillräckligt? Därför att du kommer aldrig att ha två ögonblick på samma gång. Bara ett ögonblick är med dig hela tiden. Och ifall du får den glimten för ett enda ögonblick, så kan du bli kvar i den. Endast ansträngning är nödvändig. En ständig ansträngning är nödvändig. Ett enda ögonblick är givet till dig. Du kan inte ha två ögonblick tillsammans, så bekymra dig inte om två ögonblick. Du kommer alltid att ha ett enda ögonblick. Och ifall du kan vara medveten i ett ögonblick, så kan du vara medveten i hela ditt liv. Du behöver bara ansträngning. Och detta kan utföras under hela dagen. När helst du ihågkommer. Ihågkom dig själv.
Åh, du lotusögda, ljuvlig vid beröring. När du sjunger, ser, smakar. Var medveten du är. Och upptäck det evigt levande. När sutran lyder, var medveten du är. Vad kommer du att göra? Kommer du att tänka, mitt namn är Erik eller Olof eller något annat? Kommer du att komma ihåg att du tillhör en sån eller sån familj? En sån eller sån religion och tradition? Till ett sånt eller ett sånt land? En sådan samhällsklass, uppväxtmiljö eller trosbekännelse? Kommer att ihågkomma att du är kommunist eller en hindu eller en kristen? Vad kommer du att ihågkomma? Sutran lyder, var medveten att du är. Den säger bara, du är. Inget namn är behövligt. Inget land är behövligt. Låt det enbart vara existens. Du är. Så säg inte till dig själv vem du är. Svara inte på, jag är där och där. Låt det enbart vara existensen att du är. Men det blir svårt, därför att vi kommer aldrig ihåg den rena existensen. Vi kommer alltid ihåg någonting så som endast en etikett, inte existensen själv. När helst du tänker på dig själv, så tänker du på ditt namn, religion, land, ja, många saker, begrepp, men aldrig på den rena existensen som du är. Du kan öva detta när du slappnar av i en stol eller bara sitter under ett träd. Glöm allting och känn ditt självbefinnande. Du är ingen kristen, ingen hindu, ingen buddhist, ingen indier, ingen engelsman, ingen tysk, utan helt enkelt, du är. Upplev känslan av det, och då kommer det att bli enkelt för dig att komma ihåg hur denna sutra lyder. Var medveten att du är och upptäck det evigt levande. Och i det ögonblick du är medveten om att du är, kastas du in i det eviga livets ström. Det falska kommer att tyna bort, endast det verkliga blir kvar. Det är därför som vi är så rädda för döden. Därför att det är det som är overkligt som kommer att dö. Det overkliga kan inte existera i evighet. Och vi är bundna till det overkliga, identifierade med det overkliga. Du, i egenskap av hindu, kommer att dö. Du, som Erik eller Olof, kommer att dö. Du, i egenskap av kommunist, i egenskap av en ateist, i egenskap av en teist, kommer att behöva dö. Du, i egenskap av ett namn och en form, kommer att behöva dö. Och ifall du är bunden till namn och form, så kommer uppenbart rädslan för döden till dig. Men det verkliga, det existentiella, det grundläggande i dig är odödligt. När en gång formerna och namnen är glömda, när du en gång har sett in i det formlösa och det namnlösa, så har du kommit in i det eviga.
Var medveten du är. Och upptäck det evigt levande. Denna teknik är en av de mest användbara och den har använts i tusentals år av många tänkare, mästare. Buddha använder den. Mahavir använder den. Jesus använder den. Och i modern tid har Gurdjieff använt den. Bland alla dessa tantratekniker så är den mest kraftfulla. Försök använda den. Det kommer att ta tid. Det kommer att ta månader. När Ouspensky övade tillsammans med Gurdjieff var han tvungen att i 3 månader anstränga sig hårt, ytterst hårt, för att få en skymt av vad självihågkommande är. Så i 3 månader i följd bodde Ouspensky i ett tillbommat hus, görande endast en enda sak, ihågkommandet av sig själv. 30 personer började detta experiment, och vid slutet av den första veckan hade 27 personer hoppat av, bara 3 kvarstod. Under hela dagen försökte de ihågkomma, inte görandes någonting annat. Bara ihågkommande att jag är. 27 kände att de var på väg att bli galna. De kände att nu var galenskapen mycket nära. Så de hoppade av. De kom aldrig tillbaka. De träffade aldrig Gurdjieff igen. Varför? Så som är vi verkligen galna. Då vi inte kommer ihåg vilka vi är, vad vi är, då är vi galna. Men denna galenskap är accepterad som friskhet. När du en gång försöker gå tillbaks, när du en gång försöker komma i kontakt med det verkliga, då kommer det att se ut som dårskap. Det kommer att se ut som galenskap jämfört med vad vi är. Är detta just det omvända, det motsatta? Om du känner att det här är friskhet, så verkar det där att framstå som galenskap. Men 3 personer kvarstod. En av dem var P.D. Ouspensky. I 3 månader höll de ut. Först efter 1 månad började de få glimtar av att vara. Av jag är. Efter 2 månaden så försvann jag, och de började få glimtar av varande. Av att bara vara, inte ens av jag. Därför att jag är också ett begrepp. Det rena varandet är inte jag och du. Det bara är. Och under den tredje månaden upplöstes känslan av varande. Därför att den känslan av varande är ändå dock bara ett ord. Även det ordet löstes upp. Då är du, och då vet du vad du är. Innan denna punkt kommer kan du inte fråga dig vem jag är. Eller du kan fortsätta oupphörligt att fråga vem är jag. Enbart ständigt ifrågasättande, vem är jag? Vem är jag? Och alla de svar som tänkandet ger kommer att upptäckas vara falska, irrelevanta. Du fortsätter att fråga, vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Tills det kommer ett tillfälle när du ej mer kan ställa denna fråga. Alla svaren faller isär och därpå faller även denna frågan isär och upplöses. Och när även frågan, vem är jag, upplöses, då vet du vem du är. Gurdjieff försökte från ett håll. Försök bara att ihågkomma att du är. Raman Maharshi försökte från ett annat håll. Han gjorde till en meditation att fråga, att ställa frågan, vem är jag? Och tro inte på något svar som tänkandet kan presentera. Tänkandet kommer att svara, vad frågar du för nonsens? Du är det här och det där. Du är en man, du är en kvinna, du är utbildad eller outbildad, rik eller fattig. Tänkandet kommer att ge svar, men fortsätt att fråga. Godtag inte något svar. Det är för att alla de svar givna av tänkandet är falska. De kommer från den overkliga delen av dig. De kommer från ord. De kommer från heliga skrifter. De kommer från anpassning, uppfostran, betingning. De kommer från samhället. De kommer från andra människor. Fortsätt att fråga. Låt denna kil av vem är jag tränga djupare och djupare in. Ett tillfälle kommer då inget svar längre dyker upp. Det är det rätta tillfället. Nu närmar du dig svaret. När inget mer svar dyker upp, då är du nära svaret. Därför att tänkandet har blivit stilla. Eller du har avlägsnat dig långt ifrån tänkandet. När där inte kommer att finnas något svar och ett vakuum uppstår runt omkring dig, då kommer ditt ifrågasättande att verka absurt. Vem ifrågasätter du? Det finns ingen som kan svara dig. Plötsligt kommer även ditt ifrågasättande att upphöra. Med ifrågasättandet så har den sista resten av tänkandet upplöst. Därför att denna fråga kom också utav tänkandet. Dessa svar var från tänkandet. Och denna fråga kom också av tänkandet. Bägge har upplösts och nu är du.
Försök detta. Det finns alla möjligheter om du envist fortsätter att denna teknik kan ge dig en glimt av det verkliga. Och det verkliga är evigt levande.
Om namah Shiva. Om namah Shiva. Om.
Den här bandet görs i påskatid och en liten påminnelse kan det vara att veta att när Stora rådet och de skriftlärde frågar Jesus, är du Messias, Guds son? Så svarar han, jag är. Och när Pontius Pilatus frågar honom, är du kung? Är du judarnas kung? Då svarar han, jag är. Och jag är judarnas namn Jehova. Jehova betyder jag är. Och man fick inte säga Guds namn, som man sa jag är. En liten parentes att fundera över. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. En baksidestext till The Book of the Secrets, volym 1. Översatt lyder den: Hemligheternas bok av Bhagwan Sri Rajneesh Osho.
I extremt klara och lättförståeliga ordalag förklarar en andlig mästare hur man inträder i meditationens djupaste rike genom den östliga tantravägen.
Hemligheternas bok består av 80 unika föreläsningar utgående från Vigyan Bhairav Tantra, en uråldrig skrift av guden Shiva. I denna urkund ger Shiva 112 meditationstekniker, grunden till alla i världen kända meditationstekniker.
För första gången på engelska förklaras dessa 112 meditationsmetoder så som bara en visdomens mästare kan förklara dem, från djupet av sin egen erfarenhet av att vara en med den kosmiska existensen.
Att vara filosofisk, att vara dogmatisk, att vara bokstavstroende, detta är enkelt. Att tackla ett problem intellektuellt är mycket enkelt. Men att tackla ett problem existentiellt, inte bara att tänka på det, men att genomleva det, att genomgå det, att tillåta dig själv bli förändrad av det, det är svårt. Detta innebär att du måste vara kär för att veta vad kärlek är.
Det känns hotfullt, därför att du kommer inte att förbli densamma. Själva upplevelsen kommer att förändra dig. I ögonblicket som du går in i kärleken går du in i en annan person. Och när du kommer ut kommer du inte att känna igen ditt gamla ansikte. Det kommer inte att tillhöra dig. En diskontinuitet, en förvandling, en metamorfos har hänt. Nu finns där ett glapp, en klyfta. Den förra människan är död och den nya har uppstått. Det är vad som är att vara på nytt född, att vara född för andra gången.
Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva.
Och slutligen ytterligare en förklarande text från förordet på The Book of the Secrets volym 4. Av Ma Punito. För 5000 år sedan gav guden Shiva till Devi, hans maka, de 112 sutror som utgör den tantriska urkunden Vigyan Bhairav Tantra. Vigyana betyder medvetenhet. Bhairava är en benämning för någon som gått bortom. Och tantra betyder teknik. Bhagwan Sri Rajneesh talar i detta häfte om en av dessa tekniker, nummer 48, som behandlar self-remembering. Föredraget hölls i februari 1973. Det var för det här häftet speciellt detta. Han säger om tantra, om tantrateknikerna, de är de äldsta, de mest uråldriga tekniker, men du kan även kalla dem de senaste. Därför att ingenting kan tilläggas dem. De är fullständiga. 112 tekniker. De omfattar alla möjligheter. Alla sätt att släppa sinnet och gå bortom tänkandet. Här är en text med värme och närhet. En samling hemligheter som inte längre är hemligheter.
I 5000 år gömdes dessa tekniker om hur man utvidgar medvetandet. Endast få utvalda tilläts ta del av detta mänsklighetens esoteriska arv uppe vid Gangotri och Ganges källor. Nu kommer här en mästare som säger oss att vi är alla utvalda, att det är det först, att det för det första aldrig fanns någon hemlighet och att teknikerna som han delger oss i själva verket inte alls är tekniker utan dörrar in i en oändligt stor rymd av icke-teknik. Men om vi ännu en tid måste fråga hur, nåja, kanske vi behöver tekniker när allt kommer omkring. Så han öppnar varje dörr för oss. Se, här är det. Om den här tekniken inte passar dig, prova då den där. Samma igen, fast i en annan form. Vi kan låtsas att de är tekniker. Vi kan använda dem. De kommer inte att ge oss vår sanna natur, men de kommer att hjälpa oss att öppna de burar som våra förutfattade meningar har byggt omkring oss. De kommer att hjälpa att öppna igenrostade lås som varit stängda i åratal. De skapar situationer där vår vakenhet, vår autenticitet och vår påhittighet och den naturliga inre glödande glädjen inom oss kan utvecklas och blomma. Och översättningen var gjord utav Devaras och Svenne Berggren i dels på april 98. Kloka Ashram. Det här materialet är ett provexemplar för en kassettbok. En demotape, så att säga. Låna gärna ut den till dina vänner för bedömning och glädje. Kopiera den gärna och använd den i meditationskurser för grupper och låt det bli en